Jag har faktiskt börjat motionera lite.
Har du? Mm. Vad gör du då?
Springer.
Duktig.
Och går jättelånga promenader. Igår promenerade jag hem till Sundbyberg härifrån.
Ja, och mycket skönare. Springer fan. Det är fan det trukigaste som finns. Man skulle kunna ta livet av mig genom att tvinga mig.
Man lär så länge man lever, och den här TV-veckan lär vi oss att både mirakel och bra innehåll är relativa saker.
För vad är egentligen det oförklarliga som har hänt i Gullspång enligt dokumentären, och som alla och hens morsa pratar om nu? Och hur kan serien Sugar innehålla så mycket svaj och ändå vara just bra? Jag heter Tove Nordström.
Och jag heter Andreas Hörmark, och det här är TV-kollen från Svenska Dagbladet. What's up, Tove?
Kul att du frågar. Jag tycker det är kanon.
Ja.
Hur mår du själv?
Det är bra. Om du reagerar på att jag hör dåligt idag, så är det för att jag såg Dune 2 på bio igår och har fått mina öron fullständigt sprängda av det helt sjuka ljudet på IMAX.
Oj,
jag inte kan rekommendera till någon.
Har inte du redan lite utmanad hörsel där?
Jo, dessutom.
Ja, det blev fel.
Ja. Annars är det bra.
Vad kul om du hade kommit hit och bara skrikit i ditt normalläge.
Jag kände liksom under filmens gång att ljudet blev lägre och lägre hela tiden och blev orolig.
Det är kostnaden för kultur.
Ja, exakt. Mm. Annars har det varit lite snack om Masked Singer den här veckan.
Just det.
Det började ju igen för ett par veckor sedan. Johan Kroneman skrev en text i DN där han frågade sig om programledarna inte skäms över att medverka.
Alltså domarna då, menar han?
Ja, precis. Selmelöv och Herngren har redan feta bankkonton och utbrett kändiskap, så vad driver dessa båda, frågar han sig. I SvD skriver Christian Daun också en text där han såg programmet och kallade det för ett till lekprogram förklätt mindfuck som invaderar hans sinnen.
Ja, men alltså någonstans också, ett, det är ju framförallt ett barnprogram, alltså jag vet inte varför vuxna män ska in där och kleta och recensera liksom.
Nej, precis.
Och två, varför förutsätter de att folk som är kända av feta bankkonton inte tycker det är kul att leka?
Nej, jag kan hålla med. Det är lite som att så vara litteraturkritiker och så såga Max Potta och säga att det inte har något djup.
Faktiskt.
Men hur många säsonger av Masked Singer måste göras innan de frågar dig, tror du? Var liksom placerar du dig i kändishierarkin?
Jag kan tycka att det är den rimligaste frågan du någonsin har ställt. Jag stänger ju aldrig av telefonen av den här anledningen. Jag har aldrig på flygläge för att jag kollar telefonen hela tiden för att se om de har ringt. Jag förstår inte, jag skulle utgöra en absolut lysande ninja-sjöko typ.
Ja. Ja, jag skulle just fråga vad du ville vara utklädd till, men det är alltså någon slags ninja-sjöko.
Ja, men jag tänker det var det som spontant kom till mig, man ska gå på magkänsla.
Ja.
Mm. Men alltså, vad gäller kändishierarkin så skulle jag vilja säga det beror på kontext.
Mm.
I min kontext familj, det är überkänd, alltså prick alla vet vem jag är.
Ja.
Men om vi pratar kontexten svenska folket, då tror jag att jag har absolut en bit kvar innan Bindefeld kommer sula massa kändisinbjudningar åt mitt håll.
Okay.
Mm. Men det är förstås en tidsfråga.
Ja, precis. Det verkar ju bli en lång kör i alla fall, så att vi får väl se.
Mm.
Men apropå olika tänkbara scenarier då.
Som det här ju är.
Ja, precis. Mm. vad har du på pizzan?
Det var vilken fråga från vänster. Jag har helst färska tomater. Ibland räkor, beror på om jag litar på the establishment eller inte.
Just det.
Ja.
För vad tror du om mirakelpizzan som en pizzeria i Gullspång precis har lanserat? Den innehåller skinka, bacon, lök, ananas, kebab och kebabsås.
Gud vad roligt, det är som en Brasse Brännström-pizza. Alltså när han bakade sockerkaka och tog i allt han tyckte var gott. Det var liksom kola med papper på och korv och allt med lite sockerkaka. Det här känns som pizzan.
Det är i alla fall de två systrarna från den extremt omsusade dokumentären Miraklet i Gullspång som har fått välja.
Mm.
De har blivit lite av kändisar i sin hemby efter den här filmen Miraklet i Gullspång som vi har sett.
Ja. Och inte bara i sin hemby, eller hur?
Nej, absolut.
Utan det här har ju verkligen blivit en nationalsnackis.
Verkligen.
Filmen då, Miraklet i Gullspång, som sagt, den gick ju på bio i höstas. Det kanske är en och annan som tycker att det låter bekant eller som till och med har varit och sett den. Och nu ligger den då på SVT Play, och det är nu det har fullkomligt briserat med tanken om den här filmen. Den har fått Sverige att prata och undra och spekulera. Mm. Den handlar alltså då om två norska systrar som bor i Sverige. Eller en bor i Gullspång och den andra ska flytta hit. Och när de då är tillsammans på en lägenhetsvisning så får de, låt oss kalla det, gudomliga tecken på att nu är det något alldeles extra på gång här. De är alltså superreligiösa, sa jag det?
Ja, men det är viktigt att poängtera för att det...
Det är det.
Ja. Svårt att missa när man ser filmen också. Men...
Det är det verkligen. Mm. Utan Herren är du liv, ett vilset får. Vem är Herren kallar nu? Nej, men det ska visa sig då att lägenhetsinnehavaren ser på pricken ut som de här systrarnas döda stora syster. Alltså exakt. Så att, så småningom så gör de tillsammans ett DNA-test och bam, familjen har utökats igen. De har hittat sin döda systers, tills nu helt okända, tvillingssyster. What are the odds?
Ja.
Du är tvilling. Och då hotta måtte jag verkligen... Da husker jeg fikk sånn gåsehud. Og at jeg ble gitt bort like etter fødselen.
Ja, et mirakel. Guds vilja og så videre. Men så viser det seg at de ikke nødvendigvis kommer skitbra overens når tiden börjar rulla.
Nej.
Och de försöker liksom utforska sin nya relation. Den här nytillkomna systern Olaug, som hon heter, hon känns som att hon inte alls vill kännas vid den här, i hennes tycke, bonlurkiga nya släkten. Och fattar ingenting av det här med religiöst mumbo-jumbo. Och släkten i sin tur, de fattar inte alls det här resiga, distanserade och halloj, gudslösa Olaug. Så stämning uppstår.
Ja, hon är så jävla elak mot de här kristna systrarna också. Hon säger så, ja, att hon är så glad över att hon fick växa upp i en rikare familj än vad de fick. Och att hon...
Exakt. Alltså. Det är så här, det är liksom sån här... Loki dissar hela tiden.
Ja.
Och hur intellektuellt överlägsen de hon är och så vidare.
Exakt.
Ja, men det är inte bara det. Det börjar ju nystas parallellt då i den här döda systerns självmord. Man har alltså då förutsatt, eller det har avskrivits som ett självmord när det en gång i tiden skedde. Och nu när man börjar nysta i det så börjar det plötsligt framstå mindre och mindre som just suicid och mer som mord.
Mm.
Och vad ska nu detta sluta?
Ja.
Ja. Jag är inte i dokumentären i alla fall. Nej. Och inte på internet. För när eftertexterna rullar, då känns det ju som att allt är liksom allt annat än avslutat. Och man har betydligt fler frågor än svar. Man kan ju undra om kvinnan då bakom dokumentären, Maria Fredriksson, jävlas med oss. Är det intellectual warfare?
Ja, precis.
Ja. Och på internet så har det ju varit som att släppa fram syndafloden, alltså tankar har tänkts, om man säger, eller hur?
Ja, och jag har liksom haft så här ont i huvudet sen jag såg den här filmen också.
Ja, det har du verkligen, du smsade senast igår och meddelade att nu susar
det. Frenetiskt uppdaterat flashback-tråden efter nya ledtrådar och sådär. Ja, nej men ja, den har ju fått kritik för att den inte kommer med tillräckligt många svar. Och regissören menar ju att hon kan inte säga så mycket mer än det som är med i filmen. Hon har inte lyckats komma med så många förtydliganden direkt. Och vilket man ju egentligen inte tycker att hon borde behöva göra. Det är, menar, hon har gjort sin film och man tycker inte att en regissör ska behöva förklara filmen. Men hon har fått göra ganska många intervjuer efter den här filmen. Då, folk som har hört av sig till henne och ställt då tittarnas frågor.
Mm.
Och det enda hon har att säga egentligen är att verkligheten ofta är mer skruvad än påhittade historier.
Mm.
Tror du att folk nöjde sig med det svaret?
Well, min gissning är nej.
Nej, precis. Så jag har liksom hängt runt i flashback-tråden och läst lite om hur folk ser på de här saker som händer i filmen och vilka egna förklaringar de har. Och, ja, den främsta är ju att det uppenbarligen måste röra sig om en mockumentär, alltså en spelfilm som fått formen av en dokumentär.
Okej, det är det folk tror.
Ja, men regissören Maria Fredriksson säger bestämt nej till det och allt som syns i filmen har hänt i verkligheten.
Mm.
Sen är det ju självklart så att en dokumentär inte nödvändigtvis måste vara helt sann. Eller den kan inte ens vara det. I det här fallet filmade hon de här två systrarna i 4 år och kokade ner det till 2 timmar. Och det är ju självklart att vissa saker förbises. Det presenteras i en konstruerad kronologi och man tar om scener för att de ska bli mer filmiska och sådär. Sen så pratar ju folk om det märkliga att de gör ju DNA-test.
Precis.
Först så säger de här två systrarna att de har gjort ett DNA-test som visar att den här Olaug är släkt med dem.
Mm.
Och sen i slutet av filmen så gör de ett till DNA-test som visar att de inte är släkt. Mm. Och det är ju också så här helt obegripligt hur det går till. Och då finns det ju väldigt många olika teorier om att huruvida det första blodprovet är det som är fejk eller det andra. I filmen säger ju en syster att Olag då i det andra testet säkert har bytt ut sitt eget blod till kattblod för att hon då hatar dem så mycket att hon inte vill vara släkt med dem. Och då är det ett sätt att visa, nej, kolla, vi var inte släkt trots allt. Mm. Det är också regissören dementerat.
Men varför skulle det just vara kattblod och inte typ en annan människas blod?
Jag fattar inte riktigt heller.
Det är så spännande. Internet är spännande, hörru.
Precis. Mm. Men i en intervju med tidningen Familjen, en norsk tidning, det här var en uppdagad historia i Norge innan filmen gjordes, så säger då en av systrarna att de inte längre kan hitta resultatet till det första testet, och de har heller inte kunnat visa det ens för Olag, utan de har bara sagt så här, ja, vi har gjort ett test och det visar att vi är släkt, men de har inte kunnat bevisa det. Det låter ju lite suspekt. Det kan ju också vara så att Olaug är den som är skum.
Mm.
Filmen slutar med att hon ringer upp regissören och frågar om inte de två ska ta ett DNA-test. Ah. Alltså Olaug och Maria Fredriksson.
Precis.
Och då kan man ju undra, skojar hon? Är det ett sätt att raljera över det absurda i hela den här situationen? Ja, jag vet inte. Vissa på Flashback spekulerar ju om det så att Olaug trots allt är den döda Lita.
Ja, systern.
Att hon fejkade sin död och liksom att systern aldrig försvann egentligen, utan att allt var en märklig chimär då för att undkomma de här ekonomiska bekymmer som den här systern som dog verkar ha haft.
Mm.
Det är ju inte så troligt.
Det är ju inte så troligt eftersom de hittade ju hennes kropp.
Ja, exakt.
Det var ju stökigt.
Ja, det vore ju om det var någon slags väldigt avancerad docka.
Just.
Men nej, det är ju inte så troligt.
Ja.
Men jag vet, alltså, det är fortfarande helt vrickat med hela den här dödsfallshistorien. Vad sjutton hände med den där systern? Jag vet inte, ju mer jag tänker på det desto liksom bara snurrigare blir det. Då liksom Flashbackarna sitter och kollar Mr. Cole och försöker se var alla bor någonstans. Varför bor de i Gullspång överhuvudtaget? Varför är det en massa norrmän i Gullspång? Har du varit i Gullspång? Vad fan är det för ställe?
Nej, inte vad jag kan minnas. Men jag undrar varför den frågan är så relevant. Varför är det massa norrmän i Gullspång?
Ja, men jag tycker det är en rimlig fråga. Varför? Men det är så här, okej, det bor så här, det bor ett gäng norrmän i Gullspång. Gullspång är jättelitet. Och alla tre kommer från samma by i Nordnorge. Liksom det känns så här konstigt att de säger det i filmen, att de borde ha setts på så i kyrkan under konfirmation, jämngamla.
Där de växte upp, ja, för att de växte upp i grannbyar.
Ja, och liksom om jag har en tvillingbror, eller jag har en bror som har en tvilling som bor så här bara några kilometer bort. Det känns osannolikt att man inte skulle ha sprungit på varandra tidigare. Mm. Sen när man bor i pyttelilla Gullspång så borde man väl ha koll på så här, vilka andra norrmän bor jag granne med? Jag vet inte. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, det känns så här osannolikt att de inte skulle ha sprungit på varandra förrän nu.
Ja, men osannolikt är det inte samma sak som omöjligt.
Nej, precis. Mm. För som man säger då, jag antar att verkligheten är mer skruvad än filmen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja. Alltså jag hoppas inte att någon kommer till oss för att få några svar, för det får man inga.
Nej, det här var verkligen den mest osammanhängande jävla liksom bara babblet jag någonsin kommit med, tror jag. Men det är för att jag inte riktigt kan wrap my head around it.
Men vet du vad, du är också bara ett vessel för att återge hur internet låter. Exakt så är det även på internet, alla som spekulerar där. Men det är ju också det som gör det spännande. Och jag menar så här, ja, det är väl klart, om inte internet lyckas lösa det, vilka tror de att vi är? Saida?
Nej, exakt.
En referens för alla som är födda på 70-talet.
Men... Ja, jag bara sa, haha, exakt. Jag hade ingen aning om vad du menade.
Nej. Ja, men gud vad man undrar mycket här, alltså vad det är som verkligen har hänt. Vi har ju som sagt både vi har ju knasigheter på båda sidor av det här eventuella släktträdet, och frågan är ju vem som är knasigast. Så även om jag förhåller mig ganska skeptisk till gravt religiösa människor överlag, triggervarning, så upplever jag de här systrarna, eller egentligen hela den sidan av familjen, som är hemskt harmlösa dock. De känns bara väldigt så här naiva och vill så gärna tro på Guds storhet och vill se den, hur den än visar sig och sånt.
Ja.
Så det finns liksom ändå något slags... Det är någonting jag upplever som ändå sympatiskt över dem, på något vis.
Jo.
Så i min värld så är det ju absolut Olaug som är den felande länken.
Jo.
Och det är ju också Olags identitetsresa här, kan jag tycka, som nästan är det mest spännande av allt. Alltså för trots att det ligger då ett olöst eventuellt mord på bordet, så är det, alltså det är jättespännande. Men det är vad som händer med Olag, tycker jag, som man verkligen fastnar vid. Att så här, det är så tydligt hur hennes identitet, eller hur upplevelsen av hennes identitet, är så sjukt viktig för henne. Alltså det som vi var inne på, att hon betonar ju gärna olika egenskaper eller erfarenheter hon har som hon vill att man ska associera henne med. Och alla de vittnar om henne som då stark eller smart eller logisk eller vad det nu är. Och de pratar om hennes militära bakgrund, hur intelligent hon är, hur kapabel och så vidare.
Ja.
Och sen när hon upptäcker då att den här potentiellt nya familjen inte alls lirar med den här självbilden som hon så noggrant konstruerat, ja, men då är hon ju som sagt inte intresserad av den associationen längre.
Nej.
Hon vill inte att deras bonhet liksom ska kladda av på henne. Den kan de hålla för sig själva. Och på någon nivå så är det här kanske något man kan relatera till, alltså på en mycket högre abstraktionsnivå. Alltså givet då att identitet och personliga varumärken, det är ju någon slags allmängods numera. Är du med på vad jag menar?
Ja.
Alltså att det är nog fler än hennes mardröm att vakna upp en dag och få veta att du inte alls är liksom den du trott eller den du jobbat ett helt liv för att bli, utan i världens ögon så är du en hel massa andra saker som du själv aldrig har valt. Liksom.
Jo. Absolut.
Så på så sätt så kan man ju hävda att det här är ny rafflande och samtidigt enlig tv-genre egentligen. Att det är personal branding thriller eller en identitetsskräckis, som vår producent Johanna sa. Men hur som helst, det finns massor att säga om det där alldeles uppenbarligen. Men det är ju inte det enda vi har tittat på den här veckan. För nu har ju också Colin Farrells nya deckarserie Sugar kommit till Apple TV. Och vad kan vi berätta om den då?
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi möter privatdetektiven John Sugar då, spelad av Colin Farrell som du säger, och han får i uppdrag att leta reda på den legendariska Hollywood-producenten Jonathan Siegels barnbarn, en kvinna som är försvunnen, och det är inte första gången hon är försvunnen, hon har haft drogproblem och varit lite så on the loose, men nu verkar det vara annorlunda, så att serien följer helt enkelt hur han då söker efter ledtrådar i Los Angeles skumrask och undviker att använda vapen. Han är ju en väldigt reko typ.
Just.
Vänlig och liksom en pålitlig typ.
Mm.
Och ja, det låter ju som en ganska klassisk deckare, och det är det väl också. Och det är väl charmen med den, hur den leker med de här klassiska troperna, och på många sätt blir en hyllning till den klassiska deckargenren. Till exempel är det mycket jazz med serien, den här sorten så här noir jazz, långsam, suggestiv deckar jazz liksom. Det låter 50-tal.
Mm.
Och ja, alla pratar hela tiden så här, väldigt många sitter och röker. Och sen är det ju också väldigt mycket referenser till gammal film. John Sugar är en riktig så filmbro, eller cineast.
Mm. För det är ju verkligen två ord som betyder samma sak, och de är lika fina. Filmbro eller cineast.
Exakt. Mm. Han funderar ständigt över gamla filmer i sina voiceovers och ser klassiska filmer så fort han har möjlighet. Och liksom, händelserna i den här serien knyts ofta ihop med klassiska filmscener. Att de så här leker väldigt mycket med att spegla varandra. Så ja.
Ja, men precis.
Jag tycker den är jättebra.
Ja, men alltså det här vi måste prata om, för här kommer den här relativitetsteori, vår take på en relativitetsteori in.
Aha.
För bra... Det är ju subjektivt i sin natur förstås, men det är så otroligt märkligt med den här. Alltså om man kan börja ifrågasätta vad ett mirakel är genom Gullspång-dokumentären, då tycker jag man kan också börja ifrågasätta vad en bra serie är genom Sugar. För den är Den är så otroligt mindfuckande tycker jag på ren franska. Den är ju gjord i ett sånt gammalt film noir-manér som du säger, med en huvudperson som talar i mörka långsamma voiceovers för att ta handlingen framåt. Alltså, de här voiceover-grejerna är ju liksom så här, på det här gamla klassiska manéret, reflektioner eller förklaringar till vad fan gör som man gör och så vidare. Och det finns så mycket att kritisera. Alltså så här, karaktärerna upplevs som så grunda i början, att han är så god så att han är övergod, att han ser en fattig man på gatan och ska hjälpa honom att kontakta sin syster som är hans enda kvarvarande släkting, ja. Och ge honom pengar och telefon.
Han går bara runt en good guy liksom,
ja, exakt.
Förklaring,
ja. Så det är liksom, det är till synes ganska grunda karaktärer man liksom presenterar från start.
Jag förstår att du har svårt att relatera till någon som bara går runt och är snäll.
Burn! också, det var bara för att jag sa att jag har elaka ögon idag. Men det är precis, och sen så är det långsamt, alltså, för att fortsätta på de här sakerna som är ganska lätt att kritisera, så är det ju också, det är ganska långsam framåtrörelse de första avsnitten, och det är väldigt mycket schabloner och så här. Man kan tycka att en stundvis till och med snudd på pekoral, att det, så här, det känns nästan som att man, det är så överdrivet i liksom tydlighet på många sätt. Och ändå är känslan, för nu kommer det här det relativa in, ändå känslan när man tittar, jag vill se mer. Jag vill se mer. Och recensenterna verkar liksom hålla med i den här ambivalensen. Jag såg The Guardian. De kallar den snygg men tom. SVT tycker att den är konstig men sevärd. Och den har ändå hela 81% på Rotten Tomatoes, som var länge sedan vi hänvisade till, men som vi alla vet brukar vara någorlunda god indikation på hur väl en serie eller film håller sig. Men det är liksom förlåt.
Jag ville bara dra, jag hade inte riktigt formulerat det, men jag ville dra något skämt om att jag tycker att du är snygg men tom, eller jag tycker att du är konstig men sevärd.
Ja, men gud, fan, jag missade ju att det är ju den 10 april, alltså det är Roasta Tove-dagen. Sorry, det hade jag missat. Men vi carry in en liten lucka till dig efter min prata då.
Ja, bra.
Ja. skulle jag säga då att, ja men precis, om den här ambivalensen bland recensenterna, att de verkar hålla med. För det är ju ingen som hyllar, alltså folk verkar hitta saker man gillar, men det är ingen som hyllar en förbehållslöst.
Nej, lite som jag med dig.
Lite som du med mig, exakt. Så det är som att alla bara, det här kommer inte vara för alla, men... Du är med på vad jag menar?
Ja.
Ja, så det betyder ju på något sätt kanske att den ändå är för alla. Eftersom det där landar, att det alltid finns ett men.
Jag vet. Exakt, ja. Det var fint. En diplomatisk hyllning.
Ja, på sätt och vis. Ja, jag vet i alla fall att jag kommer att se klart hela den här säsongen. För det är ändå någonting mer än som är väldigt trollbildande. Dock, semi-spoiler alert. Nu har ju vi bara sett de första två avsnitten som fanns tillgängliga när vi spelar in det här. Men säsongen är ju 8 avsnitt lång. Och jag läste i Rolling Stone.
Ska jag ta med hörlurarna nu eller? Eller hur grov spoiler är
nej,
det?
Nej då, det tror jag inte du behöver. Men det är, jag vill framförallt bara säga att jag läste Rolling Stone. Punkt.
Ja.
Och så nu kan vi gå vidare.
Skoja. Får jag låna lösenord?
Exakt. Nej men att det kommer komma en riktig... ursäkta att jag svär nu, jävla käftsmälls twist i det sjätte avsnittet.
Mm. Ja. Spännande.
Jättespännande, och den ska då få allt annat att kännas perifert och lite som en lång pre-roll bara.
Aha.
Och det gör mig också hemskt nyfiken att veta verkligen. Att det där ska komma. Så att, där pratar de i och för sig om det som ett eventuellt misslyckande, att man har lagt upp det så med en initial liksom, handling och sen en omvälvande twist, för att det blir som att man har lagt för mycket tid på att bygga bakgrund och liksom, sugar-karaktären, så att man väl är framme vid vem som egentligen är vad och varför och de riktiga äventyren kan börja, då riskerar man att ha förlorat publiken. Liksom.
Just det.
Och lite som House of Dragons kan ha gjort. Det är väl så man upplever den här första säsongen, att egentligen ska den serien handla om när House of Targaryens liksom har fullständigt mayhemkrig inom familjen liksom. Med hela säsongen i princip, första säsongen som ju finns tillgänglig, är liksom en jättelång uppbyggnad av fram till kriget börjar liksom, på vis. Och då har man då är det inte säkert att man ens får en andra säsong, för att det tog för lång tid liksom.
Okej.
Och det är ju det man spekulerar i, så här, gud, är det det Sugar riskerar göra om det nu kommer något som verkligen gör det intressant så sent i första
just
säsongen?
Vi
får väl se. Men det är ju en trendspaning man känner igen, att det är någonting som händer numera i serieskapande. att man kanske tar för lång tid på sig att bygga upp förutsättningar istället. Precis. För att kliva rätt in i det som är och ska vara. Liksom.
Ja.
Jag vet inte, håller du med?
Ja, lite som din prata. Jag skojar.
Ja, nej, men så det var väl lite trendspaning, men vår samlade tips från coacherna är väl egentligen ge en chans.
Mm, verkligen. Ja. Skulle jag få lite tid nu för att prata ner dig, eller vad sa du?
Nej, det sa jag inte, utan jag tror att det ligger bakom oss och okay. Nu ska vi tillsammans se fram emot korvens högtidsdag som sker om 2 veckor.
Okej. Okay.
Och då kommer den här...
Bra, då är det dags för binge eller blä.
Ja, det är det verkligen.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Okej, jag börjar. Jag kommer binge. Jag har tittat på serien From på Netflix.
Ja.
Och den är ju typ som att den här gamla Lost, som du minns.
Just det.
Ja, och Walking Dead. Det är som att de två har haft en vuxen stund och det har kommit ett litet kärleksbarn. Det handlar om en grupp människor som alla på olika sätt plötsligt befinner sig, alltså de har olika sätt dit, men plötsligt så befinner de sig i ett litet samhälle som de inte kan lämna. Det finns ingen väg ut ur det här samhället. Mm. Och som på nätterna försöker ta livet av dem. Alltså samhället, det vill säga, och inte de själva.
Nej.
Och det är eventuellt inte en stark pitch, men sjukt nog, trots att jag varken har varit ett Lost-fan eller älskat Walking Dead, så bingeade jag igenom hela säsongen efter att jag börjat. Mm. Jag vet inte om det säger mer om att jag inte har ett liv eller om det säger något om serien. Men jag känner ändå att jag får väl lära som jag lever och säga binge.
Ja, kul. Det var väl en jättebra pitch.
Ja, var det det?
Ja, men jag vill prata om SVT:s politiska satir Herr talman. Just du berättade det. Att Elias då, som jag vickar för, hatar det. Så då är jag här för att väga upp det. För jag tycker att det är toppen.
Just.
Det skojas ibland ganska hårt där om våra svenska politiker som alla gestaltas med dockor. I första avsnittet får Sara Skyttedal till exempel inte komma in på politikernas påskfest. Trots att hon säger att sig tillhöra både SD och KD. Mm. Numera folklistan dock. Men, och alla tror att Muharrem Demirok bara är någon random dörrvakt. Eftersom ingen vet vem han är och han dessutom är turk. Så han får bara den rollen. Liksom. Ja. Det är toppen. Och
typecasta match.
Exakt. Ja. Och dessutom så är det kanske lite allmänbildande för er som inte orkar göra research inför EU-valet.
Just det. Varför tittar du upp mig?
Nej,
är det fortfarande det är en 10 april?
Jag tycker att man ska göra lite research inför EU-valet. Mm. Men ja, om inte så är det väl här. Gott nog.
Riktar dina dömande ögon åt ett annat håll.
Det finns inte så mycket annat att titta på här inne.
Ja, du kan titta på vår urvackra producent.
Ja.
Jag tolkar det som en binge då.
Ja, det var en binge.
Det var en binge.
Mest ofokuserade binge eller blä vi gjort, tror jag.
Ja. Men vet du, det finns plats för sådana också, tycker jag.
Jag tycker också det.
Ja. Slut för idag, säger jag nu.
Ja.
Vi är ju tillbaka om en vecka förstås. Och vill du oss något under den här tiden, mellan nu och då kan du mejla oss på tvkollen@svd.se. Jag påminner också om att vi finns ju i ett alldeles eget flöde nu, så att allt du behöver göra är att söka på TV-kollen i den vanliga poddspelare.
Ja, och alla titlar vi har nämnt i det här avsnittet hittar du listade tillsammans med info om var du kan streama dem i avsnittsbeskrivningen i din poddspelare. Flera tv-tips och recensioner och allt möjligt gött finns precis som vanligt på svd.se/kultur och i nyhetsbrevet Bäst på TV.
Det här avsnittet producerades av Joanna Goretzka och ansvarig utgivare är Lisa Irenius.
Hej då!
Hej då!